spelade också piano och flöjt. Övriga musiker var Niklas Skåneskog på bas, Henrik Johansson på gitarr och Erik Lund trummor. Tekniker är Magnus Larsson och Joakim Roslund och producent det är jag som heter Marianne Greip.
Med hjälp av radions arkiv ska vi nu be oss tillbaka till en ödesmättad dag 1939.
Sveriges Radio, program 1.
Stockholm, Uppsala.
Radiofynd.
Den sista natten föran. Med ängslan väntade världen. I gryningen klockan 4:45 dog freden. På morgonen spreds dödsbudet i den svenska radion.
Extra nyhetsutsändning från TT. Tyska trupper överskred tidigt i morse de polska gränserna, både från Ostpreussen och det övriga Tyskland, samtidigt som tyska flygstyrkor riktade kraftiga bombanfall mot polska städer. Vilno, Grodno, Katowice.
Is it possible they do not realize that we shall never cease to persevere against them until they have been taught a lesson which they and the world will never forget?
Mot nazismens barbari stod 1939 bara de västallierade Frankrike och England. Frankrike imploderade 1940 och kvar var det brittiska kolonialriket med dess bulldogsenvise ledare Winston Churchill. Tidigt lovade han tyskarna att de skulle få lära sig en läxa de och världen aldrig skulle glömma. Och därvidlag fick han ju rätt.
Stockholm Motala. Statsminister Per Albin Hansson talar.
Medborgare, det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån, har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut. För oss svenskar gäller det nu att med lugn beslutsamhet endräkteligen samlas kring den stora uppgiften att hålla vårt land utanför kriget, att vårda och värna våra omistliga nationella värden och att på bästa sätt bemästra den onda tidens påfrestningar.
Vår beredskap är god, upprepade Per Albin Hansson vid flera tillfällen under andra världskriget. Sverige hade som neutral nation egentligen bara en front, hemmafronten, och den skulle smörjas med hjälp av trygg svensk byråkrati. I denna försörjning var ransoneringskorten ryggraden.
Det i detta beredskapsregleringssystem tillämpade kortsystemet är mycket enkelt. Inköpskortet består av ett mittstycke med kortets nummer, på vilket innehavaren ska skriva namn och adress. Vidare 20 kuponger i två olika färger, vilka kuponger skulle komma till användning vid inköp av varor.
Sveriges Radios sändningar blev under andra världskriget mer eller mindre en del av totalförsvaret. Inredningsarkitekten Lena Larsson mindes.
För radion den skulle ju stå på, va? Jämt, för nyheternas skull, för kriget. Det var ju inte precis några glada år det här på något sätt. Och så här efteråt tycker jag egentligen att det fanns bara nyheter. Nyheter och så önskeprogram till och från alla fältpostnummer någonstans i Sverige. Grå hälsningar och så, som jag minns det, tiotal önskeviser. Jag bodde 1940 nära in till den mest befästa platsen i Sverige, för min man, han låg inkallad i fort i Boden. Och jag minns när hans föräldrar kom dit upp på besök och vi gick där Storgatan fram. Och han beskrev då som man gör som för turister omgivningarna och genast var en civilpolis framme och undrade hotfullt att vad är det egentligen som konstapeln håller på att berätta om här, bara för att han hade pratat om en skidbacke som låg utanför stan.
Ett neutralt land som Sverige mönstrade en stor krigsmakt. Nästan alla män i vapen för ålder var inkallade på något sätt under någon period. Kulturjournalisten Claes Brunius låg bland annat i Värmland vid den norska gränsen.
Vintrarna var nog värst egentligen. Då skulle vi ha både cyklarna och skidorna. Så det vart lite mycket. Skidorna på cyklarna och kulsprutorna på cyklarna. Granatkastare på cyklar, på tandemcyklar. Och de vägde ju bortåt en 50-60 kilo.
Du var väl uppe vid gränsen också någon tid?
Vissa perioder låg jag vid Eda. Och då låg vi stilla i ställningarna.
För en hel värld inleddes nu flera tusen dagar i följd med sorg, skräck, död och till slut fredens förlösning. Och den första av alla dessa svarta dagar var den 1 september 1939.
Tyska trupper överskred tidigt i morse de polska gränserna, både från Ostpreussen och det övriga Tyskland.
100-årsserien görs av Tommy Johansson för Radio Fynd.
5:05 ska det nu bland annat handla om vad man ska göra med en ärvd päls och hur man får tillbaka lusten för mode. Det är dags för frågepodden i samtal med stil. Susanne Jung svarar på lyssnarnas modefrågor.
Hallå modedoktorn.
Hallå.
Jag har en liten fråga.
Shoot.
Till doktor Susanne Jung. Om det var så att du fick möjligheten att skriva ut ett plagg på recept till alla som har någon form av modekris eller modesjuka, vilket plagg skulle det vara?
En tröja av kashmir.
Varför då?
Därför den är mjuk, mysig och skön att bära och funka jämnt. Man blir lite på gott humör av att ha en sån på sig.
Mår man bättre?
Ja.
Skulle det gå så långt som att mena att staten skulle gå in och subventionera kashmir?
Ja, för att det är dyrt och möjligen, men kanske inte skulle gå så långt.
Bra, då har vi klargjort det. Och idag så är det historisk premiär här i Samtal med stil. Vi ska ha vår första frågepodd. Är du redo?
Ja.
Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Jung och mig, Samanda Ekman. Alla vet ju att det liksom ingår i titeln doktor att då och då svara på frågor. Och nu har vi ju en livslevande modedoktor här på stil och det är du, Susanne. Och idag är det då äntligen dags. Vi har gått ut på vår Instagram och efterlyst er lyssnares frågor.
Ja.
Innan vi börjar, vilken är den vanligaste modefrågan som du får?
Men jag får inte så många frågor faktiskt.
Ingen?
Nej, rätt sällan.
Då kanske du får göra dig redo nu för att det kan ju droppa in en och annan fråga i framtiden eftersom vi nu öppnar upp den här dörren. Och nu riktar jag mig till dig som lyssnar. Har du en fråga till Susanne så skriv till oss på Instagram eller mejla oss. Då börjar vi.
Yes.
Hej stil. Jag har ärvt en rätt ball mörkbrun minkpäls från min mormor. Och den passar faktiskt oväntat bra. Jag har också uppfattat att det är inne med päls. Men jag känner mig osäker på om det är socialt accepterat att bära den. Skulle känna mig aningen otrygg i att ha den på mig. Men vet egentligen inte varför. Är det skillnad på att bära vintagepäls jämfört med att köpa en ny? Vad tycker Susanne?
Ja, men jag befinner mig faktiskt själv i ett liknande läge. För jag har nyligen rensat ut mitt föräldrahem och behövt göra mig av med massor av grejer, bland annat då en päls. Min mammas bisampäls.
Bisampäls?
Mm.
Vad är då det?
Ett stort gnagardjur.
Okej, för man tänker på bison också, men det hade ju varit lite...
Bison och bisam.
Bisam, ett gnagardjur.
Ett gnagardjur med lång och mjuk päls.
Så du står där med den där pälsen, har ärvt den, och vad har hänt med den? Hur har du resonerat?
Jag fattade beslutet bättre att den kommer till användning, så jag skänkte bort den till en kär vän som kan bära upp den. Den passar inte riktigt på mig heller.
Och det kändes bra?
Ja.
Mm. Men den här personen verkar vilja ha kvar pälsen och är lite sugen på att bära den. Och hon skriver här att hon har noterat att det är mycket pälsar just nu. Det har jag också märkt. Det är på röda mattan, det är olika bilder av kändisar. Också i min egen bekantskapskrets tycker jag mig se pälsen dyka upp allt oftare. Vad är din bild av pälsen? Är den inne igen?
Ja, men det är en komplex fråga som man säger.
Hur då?
Ja, men det är ju ett virvar av frågor om moral och etik.
Ja, det är det jag känner, för jag vet faktiskt inte riktigt själv hur jag skulle resonera kring etiken om jag nu blev sugen på att bära päls. Är det okej eller inte? Vad skulle du säga där då?
Ja, men det sägs ju ofta att äkta päls är naturlig och återvinningsbar, och det stämmer ju. Det är bättre än fuskpäls som är baserad på oljebaserade plastmaterial som nylon, akryl och polyester.
Jag har hört från vår branschkollega Modemassaken på hennes Instagram, så berättade hon där att det tar 200 år för naturen att bryta ner en fuskpäls, men det tar bara ett år att bryta ner en vanlig päls.
Mm. Visst, men sen kan man ju fråga sig vilka signal man skickar ut genom att bära päls överhuvudtaget. Frågar man till exempel PETA, så menar de att det spelar ingen roll om det är ny eller gammal päls, för det är ändå ett oskyldigt djur som blivit av med sin päls.
Så enligt PETA så är man liksom mördare oavsett?
Ja, det är en drastisk formulering. Medbrottsling kanske?
PETA förresten, för de som inte vet vad det är.
Jo, men det är en förkortning av People for the Ethical Treatment of Animals, och det är världens största djur organisation som bildades 1980, och därför att kämpa mot då bland annat pälsindustrin. De har jättemånga medlemmar, nästan lika många medlemmar som Sverige, invånare 9 miljoner.
Jag minns att du berättade för mig, PETA gick ut och hyllade det här lejonhuvudet som Kylie Jenner hade på sig från Schiaparelli. Att de tyckte det var så bra att det var så...
Att det inte var äkta.
Att det inte var äkta, ja.
Att det var ett äkta lejon som blev halshugget. Ja, men det finns ju päls och päls.
Päls och päls.
Ja, men i många kollektioner för hösten och vintern 2025 så kunde man se massor av vad som såg ut som fluffiga pälsar, inte då av lejon, men av mink och räv, men som var fusk på annat sätt.
Vadå, du menar sådana där giftfyllda syntetmaterialspälsar?
Nej, det här var något helt annat. Det här var bland annat då bearbetad shearling, det vill säga mjuk mocka på ena sidan och päls på den andra. Men de här var gjorda för att likna mink och räv. Och det gjorde de också. Det var jättesvårt att se skillnad.
Okej, så du menar att man har börjat imitera päls med hjälp av annan päls eller skinn? Eller har man börjat med det nu, eller är det något som har pågått länge?
Nej, men det har man ju hållit på med ett tag, men det har ju accelererat. Så då kan man ju ställa frågan, är fårskinn bättre än vanlig päls?
Mm, du menar att... Är det liksom rätt resonerat att ett djur är mer värt att skydda än ett annat?
Mm, eller hur? Men enligt många, och inte minst modemärken då, så betraktas ju får och ko och lamm inte som päls utan som restprodukter från matindustrin, och är därför då mindre fel än att rippa pälsen från en räv.
Men du gör väl inte skillnad på djur och djur?
Nej. Eller det gör vi väl alla, men jag bär ju till exempel gärna siden. Det kommer ju också från djur faktiskt, silkesmaskar och siden. Men det har man också faktiskt tillverkat päls av, eller restmaterial från siden har man gjort sådana här fuskpäls av. Och det kan man se nu i Paris. Så man jobbar med att få fram material som påminner om den här mjuka, fluffiga räv- eller minkpälsen.
Så det finns en stor innovation kring att ta fram alternativ
enorm innovation.
Mer etiska.
Ja.
Det låter ju nästan bara gulligt också. Här är min silkesmaskpäls.
men det finns ju också andra, som till exempel då designern Gabriella Hearst, som är känd för att vurma jättemycket för det här hållbara. Hon använde sig till exempel av då gamla minkpälsar, vintage, som hon hade sytt om till ny design.
Ja.
Och sy om gamla grejer, gamla pälsar, det är också den svenska designern Honakova gjort. Hon har använt sig av då gamla mössor, såna tantmössor av mink som hon har sytt om till ny design. Men så frågan, eller oron det här väcker, det är väl om den här typen av pälsar kommer att bereda väg för vanliga pälsar igen.
Alltså du menar att hela den här nya pälstrenden kan bana väg för...
Ja, att jag får upp lusten till fräscha, färska minkar, det vill säga nyproducerade pälsar då. Så att allt arbete och all lagstiftning som har lagts ner på att förbjuda päls och pälsindustrin har varit förgäves.
Det vi kan konstatera är att det pågår någon slags pälstrend, och då undrar jag varför har den här pendeln svängt till pälsens fördel igen?
Ja, det finns flera anledningar. Men dels att det kommer nya generationer som tycker att päls är cool och kanske inte tänker så mycket på varifrån pälsen kommer.
Men jag vet inte ens vad du pratar om när du slänger dig med de här olika bisam och alltså djuren du aldrig hört talas om.
Vet du hur en bäver ser ut?
Jag har aldrig träffat någon bäver.
Men du kanske sett den på bild?
Ja.
Den ser ut ungefär som en liten bäver.
Bisam.
En bisamrotta.
Är det ett
en gnagare.
Är det ett av dina favoritdjur?
Nej.
Kanske kan bli.
Kanske kan bli.
Men om man tar det från början med pälsens symbolstatus, hur började allt?
Jag ska inte dra historien från stenåldern och framåt, utan med den här lyxkänslan som päls har kommit att förknippas med, den växte sig ju då stark under 1950- och 60-talet, och då var det många filmstjärnor som syntes på bild insvepta i tjusiga pälsar. Och det var också då som modehus som Dior hakar på och gjorde egna lyxiga varianter, så det kunde dessutom ha en päls från Dior, double whammy.
Jag tänker på Marilyn Monroe, hon blev ju känd för att bära vit minkpäls.
Och då, under den här perioden så gick ju då pälsindustrin på hög varv med farmar och...
Du menar många djur som sätter livet till?
Alltså, jättemånga.
Och fanns det inte någon kritik mot det då?
Nej, det kom senare på 80-talet, för då började just de här petar och samarbeta med flera andra alltså, djurrättsorganisationer för att ifrågasätta det etiska med att slakta djur för deras päls och de här vidriga förhållanden som de levde under medan de levde då. Och kommer du ihåg den här kampanjen I'd rather go naked than wear fur?
Berätta allt.
Ja, men den var ju jättekänd. Men det började 1990 med att The Go-Go's, som då var ett enormt populärt tjejband, de klädde av sig nakna på bild och höll en banderoll med orden I'd rather go naked than wear fur framför sig. Och den fick effekt, och sen poserade supermodellerna som Chrissy Turlington och Cindy Crawford med samma budskap.
Så att jag går hellre naken än att bära päls.
Ja, och det fanns ju andra slogans också, som när Tommy Lee och Motley Crue poserade naken och tatuerade ink, not mink. Och hela det här kampanjandet, det gav ju resultat, så PETA la ner den här kampanjen 2020.
Och det blev också någon form av resultat i pälsbranschen.
Ja, verkligen. För då hade de flesta stora modehus förbjudit päls. Och Kering, som då annat är Gucci och Bottega Veneta och Yves Saint Laurent, de var en av de sista på bollen. De förbjöd alla sina varumärken att producera päls så sent som 2022. Men innan dess så var det bara mängder som hade lagt ner och förbjudit. Och enligt det här Fur Free Alliance har den globala pälsproduktionen minskat med 85% de senaste 10 åren. Vi ska kanske förtydliga då att pälsindustrin, den är ju mer eller mindre död idag. Så när man säger att päls är tillbaka, så handlar det inte om att det plötsligt startat en massa nya minkfarmar eller rävfarmar, för det har det inte gjort och kommer sannolikt heller inte att göra. Och det här handlar ju mest om att det är gamla pälsar, vintage och material som ser ut som mink och räv. Det är ju det vi pratar om idag, och det är det jag skrivs om idag.
Men om du skulle rikta dig till frågeställaren och komma med någon slags slutsats?
Ja, men frågan är, känner du dig bekväm med att ha den här pälsen på dig? Kan du motivera varför du vill bära den?
Så du menar att om man då kan motivera varför man bär en päls, då blir man bekväm?
Ja, men så här. Känns det bra, mysigt, varmt och bära pälsen? Fine. Känner du att men bättre att den här gamla pälsen får lufta sig än bara hänga i garderoben? Fine. Känner du? Ja, men det är ju ingen nytt djur som har dött, utan jag tar tillvara på resurser som redan finns. Fine. Men känner du, jag kommer aldrig kunna förklara, inte ens för mig själv, varför jag går omkring en päls? Inget bra.
Susanne, är du redo för nästa fråga?
Absolut.
Det står, hej Susanne. Jag tycker att det är jäkligt svårt att navigera i dagens trender. Jag har alltid tyckt att det varit kul med kläder, att komma på nya kombinationer av de plagg som finns i min garderob och att vara på jakt efter nästa fynd. Men nu känner jag ingenting. Jag skulle vilja få tillbaka min lust. Hur hittar jag inspiration? Hälsningar Ulrika. Om du kunde identifiera dig med förra frågeställarens pälsarv, så känns den här frågan som att den är skriven av mig. Jag har verkligen en sån här period just nu. Alltså inget plagg i garderoben känns bra. Det är en full garderob som känns helt tom. Är det här vad vi kallar en klassisk modekris?
Alla har vi tittat in i överfulla garderober, suckat och sagt, men jag har ju ingenting att sätta på mig.
Finns det en diagnos?
Fashion fatigue.
Även om det är ett lyxproblem, så behöver du ändå en lösning. Hur löser man det här?
Ja, men ett tips till frågeställaren är väl kanske då att leta efter spännande personer i modehistorien. De kan ju vara inspirerande.
Vad lustigt att du säger det, för att jag märkte faktiskt att det hände någonting med min stil när du och jag pratade intensivt om Coco Chanel nyligen i ett program. Att plötsligt så hittade jag de här nya kombinationerna som då var skapade utifrån hennes sätt att tänka, som att jag kunde tappa in på hur hon tänkte lite grann. Du kanske har flera sådana här kvinnor ur historien att presentera som jag och Ulrika då kan ta rygg på.
Ja, det var det jag tänkte göra.
Ja, det var det jag tänkte göra.
Ja, om du slutar prata.
Ja, det ska jag verkligen göra. Det känns ju som att du sitter på en guldgruva här.
Mm, jag har jobbat med stil i 18 år. Ja, men jag skulle vilja lyfta fram två kvinnor som i alla fall jag tycker är väldigt inspirerande, men på helt olika sätt. De är varandras absoluta motsatser, skulle man kunna säga.
Som du och jag.
Ja, precis. Och de jag tänkte på är då Elsa von Freytag Loringhofen och Babe Paley.
Vad sa du? Elsa von Freytag Loringhofen? Det har jag aldrig hört.
Nej, det är verkligen inte så konstigt. Hon var en ganska marginell figur, men extremt färgstark. Hon kallades för New Yorks första punkare, radikal protofeminist och inte minst dadaismens moder. Och vi talar alltså 1917 nu.
Det finns ju ingenting som jag går igång på så mycket som dadaister. Kan du visa en bild?
Mm, här har den till exempel.
Okej, då ska vi se. Då ska vi alltså försöka beskriva...
Notera, det ser ut som en blomkruka med skedar i, men det är hennes hatt.
Det är ju ett omöjligt uppdrag att beskriva vad hon har på sig. Det är hattar, skedar, konstiga... Alltså hur hon står och poserar, säger... saker på öronen.
Ja, man säger ibland att det finns det som trotsar beskrivning. Det här har vi någon som lever upp till det. Det är svårt att beskriva.
Men här måste jag nästan smälta i lugn och ro, de här bildflödet. Berätta mer om Elsa.
Den här excentriska kvinnan, hon föddes då som Elsa Hildegard Plötz 1874 i Swinemünde, en del av Tyskland som idag tillhör Polen. Men hon ville inte vara kvar där, hon ville till New York. Så hon tog sig dit och levde knapert. Hon jobbade som modell och konstnär. Hon uppträdde som kabaréartist på olika klubbar i Greenwich Village. Och hon satte snattande i system och blev ofta haffad av polis, antingen för stöld eller för att ha blottat sig. Alltså indecent exposure.
Det här är ett jätteroligt stiltips, att du uppmuntrar oss lite fashion-fatig-lyssnare och börjar med blottning.
Vi ska klä av er bara.
Men kan du säga namnet igen? Vad sa du? Plötz?
Nej, hon heter Elsa von Freytag Loringhofen. Och det flotta namnet fick hon genom att gifta sig med en man vid namn Leopold Baron von Freytag Loringhofen. Men han var ännu fattigare än vad hon var och stack med hennes besparingar de få hon hade. Men namnet fick hon behålla.
Ja, det får man ändå gratulera till.
Ja, verkligen.
Ett väldigt bra namn. Men hon har alltså blivit berömd för sin klädstil. Kan du beskriva den?
Nej, men det går ju inte. Men jag kan säga ett ord. Gränslös. Mm. Men grejen är att hon köpte inga kläder, eller väldigt lite kläder, utan skapade sina egna. Och det gjorde hon av upphittade grejer, vilket gjorde hennes outfits till levande konstverk, tyckte hon.
Som en slags sakletare då, eller mästare på att bara hitta olika föremål som hon skapade sina outfits av.
Ja, verkligen. Och inte bara det, hon var modig också. För en tid där det fortfarande var då förbjudet med crossdressing i USA, det vill säga en kvinna fick inte klä sig som en man och man fick inte klä sig till kvinna. Så då kunde hon då, Elsa, ge sig ut på stan i manliga matadorbyxor som hon hade målat ränder på. Så bar hon en mönstrad mexikansk filt som kappa. Och den här filten hade hon förstås hittat i någon soptunna.
Alltså jag skulle ju betala dyra pengar för att få se dig i exakt den här stilen. Matadorbyxor och mexikansk filt. Finns det fler bilder att googla?
Ja, googla på. Njut av bilder där hon hängt teskedar i öronen som örhängen. Hon har duschdraperi, ringar av plast som armband. Och så har hon tryckt fast frimärken på kinderna istället för rouge.
Jag är mållös.
Mm, men det kommer mer. På när hon var i 40-årsåldern så bara, jag rakar med håret. Och så färgade han huvudet klarrött istället. Och en annan dag kunde det vara grön.
Alltså skallen.
Skallen, ja, skallen, precis. Och för att få ytterligare lite boost på det här så kunde hon lacka det också, huvudet, för att få det att blänka. Och läpparna, de färgade hon svarta.
Skallen som en enda stor juvel.
Ja, en blänkande juvel i grönt eller rött. Och sen kunde hon också vara lite så innovativ på ett sätt som var väldigt före då, för att hon hade på en topp till exempel som hon har, hade hon ett bakljus som finns på cyklar och bilar som drevs med batterier. För kunde inte det, bilar och cyklar, varför kunde inte hon ha det? Så hon gick omkring där som en liten blinkande julgran.
Alltså hon fäste det på sina...
På sin lilla topp.
Okej, så då ska jag sammanfatta lite grann. Lacka huvudet, blinkande lampor som prydnade på kläder. Ja, det här skulle kunna vara någonting som Ulrika då, frågeställaren, alltså ett bra tips till henne. Men det som jag tänker är att det är ganska stora, vad ska man säga, moderisker som Elsa tar. Det gäller då att man får till det på exakt rätt sätt, utgår ifrån.
Jag tror inte hon tänkte så mycket på det faktiskt. Och jo, en sak till som man inte får glömma med henne. Hon hade ju också ett fiffigt sätt att göra en egen form av BH på. Hon tog ett par konservburkar, tomatkonservburkar som hon fäste med ett grönt band i ryggen som hon knöt med ett rosett.
Konservburkar, ja. Och la in brösten i konservburkarna.
Ja, precis, ja.
Men det var som ett performance.
Ja, för hon betraktade hela sig själv som ett konstprojekt. Så varje dag var ju som en sorts performance där hon tände på gränserna. Eller skulle jag säga, då gjorde sitt bästa för att spränga alla gränser som fanns.
Så sammanfattningsvis, hur skulle du beskriva den här stilen?
Ja, ett kompromisslöst förhållningssätt till kläder och konst.
Och om man ska inspireras av den här kvinnan, vilket jag ju faktiskt direkt gör. Jag märker att det är som att du föder en ny blick i mig. Jag kan inte på rak arm säga exakt hur det här modet kommer att utspela sig på min kropp.
Vi ser fram emot det.
Kan det finnas en poäng med att också när man känner sig oinspirerad, att man också tar ut svängarna så mycket, titta på någonting som är så pass galet som det här är, att då kan man ta ut någonting som är lite mer lagom, men ändå man har liksom sprängt glastaket så att säga.
Exakt så är det, för att man måste bara, som du säger, vidga blicken, bara tänka så här, men så fullt så där galet inte i alla fall, och kanske börjar man betrakta sin egen garderob på ett nytt sätt. Man behöver inte gå lika långt som hon gjorde, men man kanske betraktar sin garderob med lite mer mildare blick.
Lite mer öppen blick.
Lite mildare, ja, lite öppen blick.
Du flaggade för att du hade med dig två kvinnor som vi skulle inspireras av. Och nu ska vi då få höra om den här skrotnissans motsats.
Ja, nu ska vi inspireras av en kvinna ur den amerikanska societeten, Babe Paley. Hon var en av de där rika och vackra kvinnor som författaren Truman Capote kallar för The Swans, svanarna.
Jag känner ju igen namnet, men jag får inte upp någon bild i huvudet.
Men tänk på tv-serien Feud, Capote vs. The Swans, som nyligen gick. Och idag spelas då Babe Paley av Naomi Watts.
Mm.
Och hon är den svan som Capote gillar allra bäst, men sviker allra mest. Men han sa, hon hade bara ett fel. Hon var perfekt. Och det var verkligen så. Babe Paley blev hela tiden utsedd till en av de bäst klädda i USA då, tack vare sin elegans och välvårdade stil och goda hållning då, något som hon uppnådde med träningsformen Pilates långt innan det blev trendigt.
Men hur såg hon ut då?
Ja, men hon såg bra ut, men hon var inte modellsnygg. Hon hade så här kortklippt mörkt hår, finmejslade drag, men det var inte det som var grejen, utan det var just hur hon bar upp sina kläder. Hon kunde få jeans att se eleganta ut, som någon sa.
Men är inte det här den så kallade million dollar question, alltså att varför bär någon upp kläder så bra? Alltså vad är det för magi som gör att kläder liksom sitter bättre på vissa än på andra?
Det är ju verkligen en intressant fråga, och det har inte nödvändigtvis att göra med att man måste vara lång och smal som en modell, utan det har jättemycket med hållning och resning att göra, att sträcka på ryggen och blicka rakt fram. Det skapar ju någon typ också av pondus och inger respekt.
Du pratar kanske om grace eller att vara graciös.
Ja, gras, ja, precis, gras, kanske. Men den här går att träna fram. Men vissa verkar ha det med födseln och andra inte.
Men skulle du säga att hon är en av historiens bäst klädda kvinnor?
Ja, det är svårt att säga. Men grejen var, förutom hållningen då, att Babe Paley var ju tidig med att blanda billigt med dyrt. Bijouterier med couture. Lite i Coco Chanels anda. Och hon var också tidigt ute med att bära så här enkla men snyggt skurna byxor då, istället för klänningar vid bjudningar. Det var verkligen inte populärt eller aktuellt då. Och hon fick det så här avundsvärt självklart ut. Men hon hade förstås råd, måste man ju inflika. Hon var gift med grundaren av tv-bolaget CBS, Bill Paley, och han var ju stenrik, så det var ju mer dyra grejer än billiga grejer. Men hon hade just den här fingertoppskänslan liksom, att få till det, att krydda en look med något extra som man kan beundra, eller jag kan beundra i alla fall.
Och du som är ett fan, finns det någon bild som du tycker är representativ, som fångar den här stilen eller andan som hon representerar?
Ja, men det finns ju en bild där, hon blev ju trendsättande på sätt och vis, och det här är en av de mest berömda, och där ser man henne i början av 50-talet efter en av lunchen på den här restaurang La Grenouille på 52:a gatan i New York, där de här ladies åt lunch med Truman Capote också. Och här ser man då, har hon tagit av sig sin Hermes-skorv och knutit den då runt handtaget på sin handväska. Det här blir ju en sorts klassiker och den här var ju en så otroligt lätt kopierad look. Och det spreds ju som en löpeld. Och den håller ju han idag och idag är det väl, tänk på alla de här små grejerna man ska hänga på väskan för att piffa till den och göra den mer, lite mer personlig då.
Men att lägga så här mycket tid på sitt utseende som Babe Paley då gör, alltså det känns som ett oerhört stort arbete.
Det är väl den lilla nackdelen med att ständigt sträva efter perfektion.
Jag kan ju spontant känna att hon hade haft ett stort utbyte då av Elsa von Freitag, alltså skrotnissan, att, eller hur? Det är ju varandras skuggor.
Ja, det kanske skulle varit uppfriskande för henne. Bli lite omskakad.
Eller bara chockerande.
Ja, det, kanske mest det faktiskt.
Men om man skulle omsätta Babe Paleys klädfilosofi idag, var skulle man landa då?
Ja, men det jag gillar med Babe Paley, det är ju hennes omsorg om detaljer. Ja, hon var jätterik, hade råd att köpa vad som helst. Men hon månade om att även det enkla och billiga då, det skulle vara elegant presenterat. Så ta en roller och borsta bort katthåret från tröjan innan det går ut.
Mm.
Jag talar om mig själv. Ja, och sträck på ryggen.
Okej, så det är det. Bara se till att du ser smoking ut i alla lägen.
Ja, de små detaljerna gör stora förbättringar.
Ja, men varsågod Ulrika då. Inspiration från modedoktorn, konservburkar och couture. Nu ska jag bege mig ut här på Kungsholmen och leta efter pantburkar, använda som BH. Och du Susanne, du tar väl en taxi till något fashionabelt lunchställe?
I wish.
Tack Susanne Ljung.
Tack Samanda Ekman.
Samtal med stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Producent var Erik Schelin, tekniker Christer Orreteg.
Dags nu för en längre nyhetssändning här i P1 när klockan är 12:30.
Och här är lunchekot söndag. Sveriges utrikesminister tar upp gripandet av svensk journalist med sin turkiska kollega på NATO-möte i veckan. Allt yngre i landets häkten, nu har unga födda på 2010-talet börjat dyka upp. Landets skolor ser över sin säkerhet efter massmordet på Campus Risbergska i Örebro.
Det är all personal, alla lärare som genomgår en sån utbildning.
Över hälften av kommunerna har det senaste året övat på hur man ska agera vid skolattacker. Och debatt i Tyskland om allmän värnplikt ska införas. I studion Katarina Boive. Ja, Turkiet, de bekräftar nu gripandet av den svenska journalisten Joakim Medin och meddelar att han misstänks för terrorkoppling, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Han anklagas formellt för delaktighet i den terrorstämplade kurdiska organisationen PKK och för att ha förelämpat Turkiets president Erdogan enligt officiellt besked som går ut via det turkiska presidentkansliets plattform. Och utrikesminister Maria Malmer Stenegård, hon kommer att ta upp Joakim Medin när hon träffar sin turkiska kollega i veckan, säger hon.
Jag kommer ju åka på NATOs utrikesministermöte i veckan och då kommer jag ju framföra till min kollega hur oerhört angeläget det här fallet är för den svenska regeringen. Men exakt hur vår dialog går kommer jag inte att kunna gå in på.
Det var i torsdag som den svenska journalisten greps i Istanbul. Nu är han formellt misstänkt för terrorkoppling. Något som inte stämmer enligt Andreas Gustafsson, chefredaktör på Dagens ETC där Joakim Medin jobbar. Och i fredags gick Andreas Gustafsson ut och krävde att regeringen agerade direkt och skarpt. Enligt utrikesministern har Joakim Medins fall högsta prioritet. Nu försöker man få brottsanklagelserna i skrift. Och generalkonsulatet i Istanbul försöker få till ett besök för att se till att han under omständigheterna mår väl, säger hon.
Vi har noterat den formella bekräftelsen från presidentkansliet, men vi har alltså inte fått se det här i skrift och det är någonting som vi jobbar på.
Utövar man några påtryckningar mot Turkiet nu?
Som jag sa tidigare så kan inte jag, för att inte försvåra vårt arbete och på grund av sekretess gå in på närmare detaljer. Men jag har fått stor förståelse för att det är många som vill veta exakt vad vi gör och vad vi kan göra. Men som sagt, min prioritering är att Joakim Modin ska komma hem så snart som möjligt och därför så redogör jag inte heller för några detaljer.
Utrikesminister Maria Malmer Stenergard intervjuad av vår reporter Ellen Rosenqvist. Nu har vi med oss Katja Magnusson, utrikesreporter och tidigare korrespondent i Turkiet i studion här. Katja, om vi ska gå in närmare på pressfriheten i Turkiet, hur ser det ut?
Ja, Turkiet ligger ju ganska långt ner om man tittar på till exempel Reportrar utan gränsers mätningar över pressfriheten i världen. De finns på plats 158 av 180 länder, några placeringar över Ryssland. Och det är ju en mätare på att journalister är under stor press och både grips och fängslas i Turkiet för det de rapporterar. Och nu är det ju också flera turkiska journalister som har gripits i samband med de här protesterna i Istanbul som började efter att Istanbuls borgmästare Ekrem Imamoglu greps.
Vilka brott riskerar då journalister att anklagas för?
Ja, en av de vanligaste anklagelserna, det handlar egentligen om att stötta terrororganisationer eller på olika sätt ha kopplingar eller samröre till terrororganisationer. Och det oftast handlar om då är ju den terrorstämplade kurdiska PKK-gerillan. Och där har det ju varit en konflikt som har pågått i mer än 40 år mellan gerillan och den turkiska staten. Och då är det också viktigt att komma ihåg att i Turkiet så kan man se det att, som att om man då rapporterar om den här gerillan, om man till exempel intervjuar medlemmar, så kan det ses som terrorpropaganda. Det behöver alltså inte alls betyda att de här journalisterna till exempel har varit i närheten av vapnen. Andra saker som journalister kan bli anklagade för är ju till exempel att förolämpa presidenten Recep Tayyip Erdogan. Det finns flera journalister som har anklagats och gripits på grund av det. Och sen också 2016 när det var det här militärkuppförsöket, då greps ju många journalister i samband med det när det också rådde undantagslagar.
De flesta av de journalister som grips är ju inhemska turkiska journalister. Hur vanligt är det att också utländska journalister grips?
Ja, det är mindre vanligt, men till exempel i förra veckan så greps Mark Lowen som var utsänd för BBC i Turkiet. Och han är en erfaren journalist som har jobbat många år tidigare i Turkiet men som inte bevakar protesterna i vanliga fall på plats nu. Han sa ju då själv att han deporterades efter ett antal timmar på polisstationen, att han blev väl behandlad men att han inte fick veta anklagelserna mot honom. Och det är ofta den vanligaste gången när det gäller utländska journalister att de ganska snabbt deporteras. Men sen har det också varit flera fall där det har varit personer med dubbla medborgarskap. Till exempel en turkisk-finsk journalist som heter Ayla Albayrak. Hon dömdes i sin frånvaro till 2 års fängelse efter att ha rapporterat just om den kurdiska PKK-gerillan. Senare så blev det här straffet upphävt och hon avkände aldrig något fängelsestraff. Men där finns det flera exempel där personer med dubbelt medborgarskap har åtalats och också dömts till fängelsestraff. Men den stora gruppen är ju då turkiska journalister och kurdiska journalister och många som då har rapporterat om den här såriga, blodiga konflikten.
Det säger Katja Magnusson, utrikesreporter och tidigare korrespondent i Turkiet. Så till följderna av den kraftiga jordbävningen som skakat Sydostasien. I Myanmar är förödelsen värst och där är den officiella dödssiffran nu 1644 döda. Men räddningsarbetet går trögt, det säger vår korrespondent Axel Kronholm.
Det jag hör från folk i det drabbade området är att det finns en stark desperation i räddningsarbetet just nu eftersom man helt enkelt saknar den utrustning och de maskiner som man behöver om man ska gräva fram folk ur rasmassor. Så det går väldigt långsamt och jag befarar att den här siffran kommer att skrivas upp ännu mer. Mm. Man har också haft flera efterskalv i Myanmar. Alldeles just så var det ett med magnitud 5,1. Så det finns ju många som är hemlösa nu som sover ute, men även de som har kvar sina hus vågar inte återvända eftersom att man är rädd för flera skalv och att saker ska rasa.
Situationen i Myanmar då i det här ganska slutna landet som det har varit är ju ändå att det redan alltså innan jordbävningen pågick ett inbördeskrig, alltså en svår situation. Hur påverkar det möjligheterna att hjälpa idag?
För det första betyder det att landet redan befinner sig i ett otroligt utsatt läge med nästan 20 miljoner som var i behov av humanitär hjälp före jordbävningen. 3 miljoner på flykt inne i landet och en sjukvård och samhällsservice överlag som går på knäna. För det andra så försvårar det ju tillträdet. Flera av de här drabbade städerna är några av dem som har sett väldigt intensiva strider under de senaste åren. Nu har ju skuggregeringen, som består av de politiker som avsattes i militärkuppen för några år sedan, de har utlyst en paus i offensiver i 2 veckor nu som rör de trupper som de har kontroll över, så att säga, som strider mot juntan. Mm. Men militärjuntan genomför ju fortfarande flygbombningar av rebellkontrollerade områden, så att kriget påverkar ju det här i allra högsta grad.
Vår korrespondent Axel Kronholm intervjuades av programledaren Jesper Lindå i Godmorgon världen. Internationella Röda Korset går ut nu och ber om motsvarande 1,1 miljarder kronor i nödhjälp till offren för jordbävningen i Myanmar. Pengarna ska användas till att hjälpa runt 100 000 människor, dels med livräddande insatser och dels med stöd under de kommande 2 åren, det uppger Röda Korset enligt nyhetsbyrån AFP. Militärjuntan i Myanmar har bekräftat att över 1 600 människor har dött och över 3 400 har skadats till följd av jordbävningen. Klockan är 21 minuter i ett. Du lyssnar till Lunchekot i P1. Och om en stund ska det handla om att de ökade försvarskostnaderna som EU nu planerar för inte passar så bra för just Ungern. Men först om att 10-talisterna nu har börjat dyka upp i landets häkten. Minst 6 personer födda tidigt 2010 har häktats i år, misstänkta för grov brottslighet. Vi har rikspolischefen Petra Lund.
Det är alldeles förfärligt. Där måste vi göra mer. Vi måste förhindra att barn kommer in i kriminalitet på det sättet som vi ser nu. Och det är därför det är så angeläget att vi får verktyg som till exempel hemlig avlyssning.
Under årets 2 första månader har totalt 6 personer födda 2010 häktats. Misstankarna är genomgående grov brottslighet som planerade mord och vapenbrott, enligt Ekots kartläggning. Flera av de här 6 barnen har enligt myndighetshandlingar haft en destruktiv uppväxt med bland annat våld, droger och omhändertagande från socialen. Och i flera av fallen misstänker polisen att de agerat på uppdrag av kriminella nätverk, enligt uppgift till Ekot.
Det är totalt misslyckande från samhällets sida.
Barnombudsman Juno Blom.
Landets kommuner har nu en extrem skyldighet att identifiera varje enskilt barn som man känner oro kring.
Som Ekot rapporterade i fredags vill polisen kunna avlyssna barn under 15 år utan brottsmisstanke. Det skulle skydda barnen från gängen, enligt rikspolischef Petra Lund. Men polisens önskan kritiseras från flera håll. Det är inte motiverat, bland annat med hänsyn till integritetsintrånget mot unga, enligt en regeringsutredning. Advokatsamfundets expert i utredningen, Marcus Bergdahl, anser att det råder en osäkerhet om vilka positiva effekter som tvångsmedel mot barn under 15 år har i det brottsförebyggande arbetet. Nils Parp Petersen är riksdagsledamot för Centerpartiet och talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Det är oroande att staten i större utsträckning vill ha tillgång till privat kommunikation från barn som inte är brottsmisstänkta, säger han.
Det som jag vet vad mina barn gör och vad de säger och vem de pratar med. Till staten har inte samma rätt till att ha tillgång till det. Det har de verkligen inte.
Reporter Simon Andrén. Över hälften av de svenska kommunerna har under de senaste åren utbildat eller övat i hur man ska agera vid en skolattack, enligt Ekots enkät. En av kommunerna är Malmö, där massskjutningen i Örebro blev en påminnelse om skolmorden på Malmö Latinskola 2022. Anneli Schwarz är gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör i Malmö.
Det är all personal, alla lärare som genomgår en sån utbildning.
Efter massmordet på Campus Risbergska i Örebro i februari så ser Sveriges skolor över sin säkerhet.
Det är ju en fruktansvärd händelse. Man förstod vad de skulle behöva gå igenom.
220 av landets 290 kommuner har svarat på Ekots enkät till grundgymnasie- och vuxenutbildningen, och den visar att många kommuner liksom Malmö sedan tidigare försökt förbereda sig för det värsta. 176 kommuner uppger att de under de senaste 3 åren utbildat eller övat inom pågående dödligt våld, PDV eller motsvarande, men framförallt skolpersonalen i varierande omfattning.
Ditt pannor, du har utrymning här också.
Det är obehagligt, det är fruktansvärt obehagligt.
Jenny Ortega, lärare på Sundsbroskolan i Malmö, genomgick en PDV-utbildning med kollegan Damon Rajabi bara några veckor efter massskjutningen i Örebro. Grundskolorna började med det här efter att två lärare mördades på gymnasiet Malmö Latin 2022, och Jenny och Damon berättar om hur fingerade gärningsmän drog i handtagen och bankade på skolans dörrar när de övade inrymning.
Shit, när man satt i klassrummet och man hade barrikerat sig och känna att okej, men jag vet om att om några minuter är det här över och jag kommer gå trygg härifrån. Men att veta om att de som gick igenom det i Örebro hade ingen aning utan de gjorde det bästa de kunde av. Man kan inte föreställa sig det.
Så jag tycker det är jättebra att man genomgår de här utbildningarna. Jag tror det hjälper jättemycket.
Ett 30-tal kommuner uppger att pågående dödligt våldutbildningar är inplanerade i år. Marianne Stöckel är gymnasiechef på Lapplands kommunalförbund där Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala ingår. Och hon säger att dådet i Örebro har skyndat på arbetet.
Vi har faktiskt jobbat ganska mycket med de här frågorna. Det är klart att vi jobbar ännu mer med det nu. Vi har läst på, vi har sett MSBs filmer och diskuterat. Men att vi behöver även träna.
Marianne Stöckel, gymnasiechef på Lapplands kommunalförbund, och reporter var Dimitri Lennartsson. I Tyskland så debatteras sedan en längre tid om någon form av militär värnplikt ska införas, återinföras i landet. Frågan nu är också nu en del av de pågående koalitionsförhandlingarna.
Ich persönlich?
Ja. Mit Waffe in der Hand?
Nein.
Nicht?
Nein.
Den unge Filip i Berlin ser helt oförstående ut när jag frågar om han är beredd att försvara sitt land med vapen i hand som värnpliktig. Han personligen aldrig. Det är mycket bättre att satsa på fredliga lösningar istället, menar han.
Ich finde, wir haben in Deutschland dieses ja doch ausgesprochen bewundernswerte System,
das Tom däremot säger till NDR i ett av många tyska reportage på senare tid i ämnet att han är beredd att försvara vad han kallar för Tysklands beundransvärda demokratiska system. Ja, så här pågår debatten i Tyskland sedan en längre tid. En majoritet av tyskarna, även bland de yngre, är för att återinföra någon form av värnplikt, men frågan är svår. För frågar man istället hur många tyskar som är beredda att försvara sitt land med vapen i hand, så är beredvilligheten här betydligt lägre än i till exempel de nordiska länderna. Redan den förra tyska regeringen försökte men lyckades inte ena sig kring ett värnpliktsförslag, och nu diskuterar den kommande regeringen i sina koalitionsförhandlingar frågan igen. Antingen så återaktiverar man den vilande värnplikten från 2011 eller så inför man ett system likt det Sverige nu har infört, som i så fall skulle gälla både för unga män och kvinnor. Vi måste bli krigsdugliga igen i den socialdemokratiska försvarsministern Boris Pistorius här mycket omdiskuterade formulering för vad han anses krävs. Tyskland har just nu cirka 180 000 soldater i sin yrkesarmé, men har som mål att öka det antalet med cirka 20 000 soldater fram till 2031. Och bland annat eftersom det är svårt att locka fler yrkessoldater har värnpliktsdebatten tagit fart igen. Och frågan är nu alltså om kristdemokraten Friedrich Merz, som vill bilda regering, lyckas ena parterna om ett förslag. Daniel Alling, Berlin.
De ökade försvarsutgifterna som EU nu planerar för, de kommer olägligt för Ungern. Nästa år är det val i landet och regeringen vill hellre satsa på välfärden att lägga pengar på militära satsningar. Peter Marton är expert på utrikespolitik vid Corvinus universitetet i Budapest.
Elephant in the room in this regard in Hungary is that next year is election year, and so that they are not very keen on increasing defense spending right now.
Elefanten i rummet är att det är val nästa år i Ungern, så man är inte angelägen om att öka försvarsutgifterna just nu, säger han. Han påpekar att Ungern redan har nått NATO-målet om 2% av BNP till militära utgifter, men att det skulle behövas rejäla satsningar för att få till stånd ett kapabelt försvar. Och att nu skjuta till ännu mer försvarspengar kan bli svårt och samtidigt möta väljarnas krav. Regeringen skulle föredra, menar Peter Marton, att satsa på välfärdsåtgärder eftersom det vanligtvis är mer gynnsamt i ett valperspektiv. Ungern har redan stora utgiftsposter att hantera i budgeten, exempelvis hushållens subventionerade el- och gasräkningar. Ovanpå det måste man dessutom hålla koll på statsskulden som ligger över 73% av BNP. Ungerns utrikespolitiska läge är både speciellt och känsligt. Landet är medlem i både NATO och EU, men har en mer förstående hållning till Ryssland än många andra medlemsländer. Premiärminister Orbán och hans regering har i flera år visserligen varnat för ett storkrig i Europa om Ukraina-kriget tillåts fortsätta, men inte sällat sig till flera andra länders åsikter om att hotet kommer från Ryssland.
It's easy these days with a view to the geopolitical landscape to justify increased defense spending, but of course it comes with a twist in the case of Hungary. The communication cannot be so simple as to say we're doing this because of Russia.
Det går ganska enkelt idag med tanke på det geopolitiska läget i Europa att plädera för ökade försvarskostnader, men för Ungern kommer det med en twist eftersom den inte kan adressera den ökade faran med att hotet kommer från Ryssland, säger Peter Marton. Men vad som än händer så har frågan förvandlats till en mycket het potatis för Orbán och hans regering att hantera. Detta eftersom allt sker ett år före ett parlamentsval där Orbán för första gången på mycket länge utmanas av en farlig motståndare, Peter Magyar, och hans parti Tisza. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
Sydkorea har enats med Japan och Kina om att arbeta för att stärka frihandeln. Det står klart efter att sydkoreanska industriministern träffat både Kinas handelsminister och japanska industriministern i Seoul. I ett uttalande så säger de att de tre länderna måste hitta gemensamma svar på de globala utmaningar som länderna står inför. Mötet sker i ett läge där världsekonomin befinner sig i gungning på grund av USAs president Donald Trumps aggressiva tullpolitik. Och en 22-årig palestinsk man har dödats av Hamas i Gaza efter att ha deltagit i protester mot Hamas. Det uppger hans släktingar. Enligt släktingarna kidnappades han och torterades av Hamas, skriver Times of Israel. Under förra veckan utbröt protester i Gaza mot Hamas styre, vilket Ekot tidigare har rapporterat om. Den här sändningen är snart slut. Vi har berättat att Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard, hon kommer att ta upp gripandet av en svensk journalist i Istanbul med sin turkiska kollega på NATO-mötet i veckan. Det säger hon i en intervju med Ekot. Producent var Louise Haag. Nu över till SMHI för land och sjöväder.
Och här på SMHI finns Lisa Frost. Ett lågtryck med tillhörande nederbörd passerar under dagen åt sydost över Danmark och delar av södra Sverige. I landets norra delar är det istället lugnare väderläge och främst i mellersta Norrland finns det utrymme för en del sol. Imorgon så klarar det upp i stora delar av landet och då är risken för gräsbränder stor i snöfria områden i Götaland, Svealand samt stora delar av södra Norrlands kust och inland. Prognosen gäller fram till imorgon kväll och vi börjar med hela Götaland, Öland och Gotland. Regn passerar österut över området och når Gotland till kvällen. I natt allt mer uppehåll men diesel och lokal dimma bildas och då 0-5 grader. Imorgon ligger dimmolnen kvar en bit in på eftermiddagen innan det börjar spricka upp och på dagen 7-12 grader. Och ostlig eller sydostlig vind, i natt omslag till nord. Hela Svealand, halvklart till mulet och främst i de västra landskapen tidvis regn, som i norra Värmland och västra Dalarna kan ha inslag av snö. I kväll mattas nederbörden av och i natt klarnar det sakta upp och då -2 till +3 grader. Och imorgon soligt på många håll och på dagen 6-11 grader. Först mest svag vind men från natt omkring nord. Södra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet och någon by av regn eller blöt snö kan förekomma. I natt mest uppehåll och efterhand klarnade upp västerifrån och då -2 till +3 grader. Och imorgon soligt och på dagen 5-10 grader. Först mest svag vind men från i natt nordvästlig. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och främst i Härjedalsfjällen byar av snö eller blöt snö. I natt mest uppehåll men dis eller dimma bildas på sina håll och då 2-7 minusgrader. Imorgon goda chanser till sol innan molnigheten ökar igen följt i kvällen av snöfall och på dagen -3 till +2 grader. Först mest svag vind men från ikväll nordvästlig vind och på Karlfjället tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet och mest uppehåll. I natt passerar snöbyar österut över området och då -3 till +1 grad. Imorgon eftermiddag väntas tillfälligt en del sol innan nästa molnområde letar sig in västerifrån och på dagen 1-6 grader. Och nordostlig vind i natt omslag till nordväst. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och del snöbyar. I natt bildas dis eller dimma och då 5-10 minusgrader. Imorgon ganska soligt innan nästa molnområde drar in västerifrån, följt av snöfall. Och på dagen 1-6 minusgrader. Men i södra Lapplandsfjällen någon plusgrad. Sydostlig vind, på Karlfjället tidvis frisk och ikväll omslag till nordväst. Och som sjörapport, vi börjar med en siktsammanfattning. Regn måttligt i dålig sikt passerar österut över våra södra farvatten och i norr så är det risk för dis eller dimma. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak och Kattegatt vridade kring lågtryck, följt ikväll av nord- eller nordost 7-12 meter per sekund. Imorgon eftermiddag nord- eller nordväst 1-6. Vänern och ost 3-7, ikväll omkring nord och imorgon eftermiddag växlande 1-5. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller sydväst 8-13, ikväll nord- eller nordväst och imorgon eftermiddag 3-8. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Växlande 1-5. Imorgon eftermiddag omkring nord 7-12. Och Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Sydväst 3-7. Ikväll växlande 1-5 och imorgon förmiddag tillfälligt nord eller nordväst 5-10 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 7 grader, Göteborg och Malmö Sturup hade båda 5, Karlskrona har ju tyvärr ingen uppgift på. Kalmar 7, Visby 8, Jönköpings flygplats 4, Norrköping 7, Karlstad 4, Gävle 7, Mora 4, Sundsvall 8, Östersund 2, Umeå 6, Vilhelmina 5, Luleå 2 och Kiruna hade minus 2 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Märkenäs i mellersta Lapplandsfjällen med 9 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 21.50 med en land- och sjörapport.
P1, Sveriges Radio.
Har fotbollsallsvenskan någon låt i världsklass? Det här är Kulturkollen. Jag heter Anna-Karin Ivarsson. Och jag har med mig Andreas Mats, Radiosportens musikexpert. Hej!
Hej, hej!
Du har ju lyssnat igenom den allsvenska hymnkatalogen för i år. Först höll jag på att tänka att jag skulle säga, hur mår du? Men frågan är, vad hittade du?
Ja, det är en salig blandning av allt från salmlika, väldigt pompösa hymner till blek indiepop till riktigt udda inslag med allt från reggae till gamla dansband.
Sverige är ett stort musikexportland. Har vi någon låt som skulle kunna bli en fotbollslåt i världsklass om vi nu hade översatt dem till engelska och försökt få ut den här worldwide?
Det är ju enormt svår fråga. Men kanske att Hammarbys just idag är stark. En sån här liksom, känns som väldigt många och stora läktare skulle kunna sjunga tillsammans även på något annat språk. Jag har en
ja, Kentas, för den har ju både lidande och hopp och man är där tillsammans, eller?
Precis, och det här lite lugna tempot och en känsla av läktarsolidaritet.
Mm. Jag mejlade ju olika allsvenska klubbar och fick ett svar från Brommapojkarna att de inte har någon hymn. De vill att en sån ska växa fram organiskt, och det var väl precis vad som hände med Hammarbys Kenta-låt. Hur har de här allsvenska låtarna kommit till som du har lyssnat på?
Många av dem är rena beställningsverk från klubbarna där de har bett någon lokal förmåga att skriva en låt. Vissa klubbar har ju väldigt kända namn som har skrivit låtar till dem, men många har det inte.
Hur viktig är musiken då? Hur viktig är sjungandet för supportrarna? Hur viktig är musiken för laget och möjliga framgångar på plan?
Enormt viktig. du kan elda hur många bengaler som helst på en läktare, men sången ger ju så otroligt mycket mer. Spelarna älskar att höra läktarna sjunga när de går in på sin hemmaplan, och supportrarna känner ju själva den här liksom gemenskapen som är så typisk för en fotbollsmatch, att vi kan komma från hur många olika bakgrunder som helst. Vissa av oss kan sjunga, vissa kan inte sjunga, men vi sjunger tillsammans ändå.
Damallsvenskan, herrallsvenskan, samsas klubbarnas lag om samma låtar?
Många lag är ju de samma och har då följdaktligen de samma, som till exempel Häcken som har en helt okej en från Hisingen till framtiden. Ida Redig, det är väl den enda kvinnliga artisten jag har hittat i när jag har lyssnat igenom hymner. Det kan finnas någon till, men en som verkligen sticker ut, det är ju Lilla Vittsjö i Skåne, damallsvenskan, som kom fram till att Peps Persson bodde inte långt från arenan. Honom kan vi väl fråga om man inte kan göra en låt. Och så gjorde de det, och så sa Peps att jag kan ingenting om fotboll, men jag kan skriva låtar. Så han skrev en låt till dem, bland det sista han gjorde tror jag. Den har de som inmarschlåt. Den är riktigt bra.
Och vilken allsvensk klubb har den bästa hymnen då?
Då säger jag att det har IFK Göteborg. Det är Joel Almes Snart skiner Poseidon.
När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar. För du har vår himmel står.
Den luktar fotboll. Alla kan sjunga med i den, även om den inte är helt löjligt enkel sjungen. Det är bra. Och sen är det en bra text, oavsett om man håller på IFK Göteborg eller inte, för den säger mycket om en fotbollssupporters svårigheter när det inte går så bra för laget.
Andreas Mats på Radiosporten, tack för att du var med i Kulturkollen.
Tack, tack.
Och så fortsätter den här söndagen när klockan är 1 med programmet Språket. Jag lämnar över till Emmy Rasper.
Vi ska prata om genus i språket.
Ja.
Men vilken typ av genus?
Ja, det finns ju olika typer av genus i språket. Så att säga. Det finns ju naturligt genus som är kopplat till biologiskt eller det man kallar semantiskt genus. Sen finns det ju grammatiskt genus.
Mm. Alltså, det handlar om, en del om så här, en och ett i genus.
Ja, han och hon. Ja. Alltså, till exempel tyska så har ju tre genussystem. Det kan man säga han, hon, det.
Der, das, die.
Ja.
Och vad har vi då? Två?
Ja, två eller fyra kan man säga. Det är lite beroende på vad vi pratar om.
Två eller fyra?
Ja.
Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. I det här avsnittet om genus i språket. Men inte den sortens genus som har med könsroller att göra. Utan det är genus som har med grammatik att göra. Och som vi svenskar har två eller fyra av. Men vad är det ens vi behöver grammatiskt genus till?
Och det är ju så att grammatiskt genus har två funktioner i språket. Först är det att dela in ord i olika kategorier som man gör genom olika genus då. Och sen är det att visa genom kongruens hur ord och fraser hänger ihop. Så man kan säga, om vi har i svenska ett exempel, så kan man säga en liten röd bok men ett litet rött papper. Mm. Så bok är det vad vi kallar utrum, en genus, och papper är det vi kallar neutrum, ett genus.
Mm.
Så när man säger boken är röd eller pappret är rött, så ser man på formen på adjektivet boken är röd att det hänger ihop med boken.
Mm.
Så det skapar liksom samband i satser och fraser, det här med genus. Så det är en grammatisk markör.
Och olika språk har alltså olika genussystem, och vissa har inte ens genus, till exempel finskan. Och det genussystem som vi har i svenskan såg inte likadant ut förr i tiden.
När det gäller de indoeuropeiska språken som vi talar om, så det äldsta systemet verkar vara att man har delat in substantiv i animata, det vill säga levande saker, och inanimata. Och de animata fick då det genus som nu är maskulinum i till exempel tyska. Och de inanimata fick det som en neutrum. Så femininum är en liten senare uppfinning.
Mm-hmm.
Så det utvecklades sen. Och sen har då många indoeuropeiska språk har den här tredelningen. Maskulinum, femininum och neutrum. Och det hade vi i svenska också. fram till medeltiden. Mellan 1400-talet och 1700-talet så rasade det här systemet ihop då.
Mm.
Och då blev det ju så att den här två maskulin och femininum, det blev det som vi kallar utrum, alltså en genus.
Mm.
Vi har ju fortfarande kvar det här gamla systemet när det gäller levande varelser. När vi säger att prata om en pojke så säger vi han, en flicka så säger vi hon, och när vi pratar om ett barn så säger vi det eller det. Så va.
Just det, men vi håller inte, eller det är väl bara vissa specialfall när vi, alltså med döda ting, typ bord och sånt, då brukar vi ju inte säga hon eller han.
Nej, men sen finns det ju dialekter och sådana här språkrättigheter där man har behållit det, va? Så att fisken blir då han, för det var maskulin med fornsvenska, och boken blir hon, för det var feminin med fornsvenska.
I vissa dialekter?
Ja, ja. Ganska stora delar av norra Sverige, alltså alla ovansiljiga målen, alla de östliga dialekterna, österbottenmål, estlandssvenska, sånt här, så lever det fornsyska systemet kvar.
Men du, nu påminnes jag om detta, att du sa att svenskan har två eller fyra genus.
Mm, för ska du förklara det? När vi pratar om animator, till exempel då. Om man har en hund, så säger man oftast inte den om hunden.
Nej.
Min hund blev sjuk igår, så säger man han eller hon.
Mm.
Man säger inte den, för att det är en levande varelse, är väl lite högre stående. Men när man talar om insekter och plankton och sånt, då säger man inte han eller hon.
Nej.
Så att högre stående djur, och det är liksom var gränsen går, det är lite oklart, det är lite individuellt.
Mm.
Då använder vi han och hon. Och för människor så använder vi han och hon. Och sen inanimata så använder vi det då.
Mm.
Men sen när det är då saker som är inanimata, som bord och stolar och sånt här, då har vi det här systemet med neutrum och utrum, alltså den ord och det då.
Mm.
Så vi har ett system som bygger på liksom naturligt eller semantiskt genus.
Mm.
Och så har vi ett system som bygger bara på grammatiskt genus.
Okay.
Och tittar man på såna här kartor över genus i hur det är fördelat i olika världen, så sticker ju svenska ut med det här systemet, att vi har liksom ett common som egentligen betecknar gamla maskulin och femininum, det vill säga den ord.
Mm.
Och så har vi då neutrum, som man säger common and neuter.
Mm-hmm.
Och det systemet är inte så vanligt i världens språk, vi är ganska ensamma om det.
Du visade mig en karta i inspelningen, och då såg det ut som det var stora färgblock över flera länder som hade liknande system. Och sen så var Sverige bara en liten rosa prick där.
Ja.
I massa rött runt omkring. Vi sticker ut i att vi gör lite på vårt eget sätt, eller?
Ja, precis. Ja. Och det gör ju att det är lite svårt ibland för de som kommer till Sverige att lära sig. För att det verkar vara helt slumpmässigt vad som är den och det.
Ja, det verkar ju jättesvårt. Det hör man ju på människor som ändå kan svenska väldigt bra men inte har det som modersmål, att det blir fel på en och ett.
Ja, för det finns liksom ingenting att hänga upp det på.
Nej. Vi har fått många genusfrågor från våra lyssnare.
Mm.
Den första kommer från Emma Asp som är med oss nu. Hej Emma!
Hej på er! Ja, alltså jag har ju en fråga som handlar om anus. Substantivet anus, för att jag satt och läste i Bret Easton Ellis bok Skärvorna.
Mm.
Då läser jag upp det. Jag hoppades bara att det skulle leda till att jag fick i uppdrag att skriva ett manus. Men det var också möjligt att det inte skulle bli så. Att erbjudandet hade varit kortlivat, ett lockbete, ett knep så att han skulle få smaka på min kuk och slicka min anus. Och trots detta väldigt explicita sexuella innehåll så fastnade jag på ett possessivt pronomen. Min.
Bra Emma, det är så vi vill ha våra språket lyssnare.
Mm.
Ja. Du hade velat ha mitt anus, eller hur?
Ja, exakt. Mitt anus. För att det funkar mycket bättre. Det blir liksom ett smidigt, fantastiskt substantiv som man kan böja enligt konstens alla regler.
Ja.
Och jag gjorde också lite egna efterforskningar. Och då, oavsett dialekt, så säger mina vänner också mitt anus, när man nu säger det.
Ja, Henrik, vad är detta om?
Mm, ja, alltså det här ordet anus då, dessutom manus som du också hade i citatet där, de är ju lånade rakt från latin. Och när vi jämför, kollar lite grann hur det här ser ut, vilken genusfördelning vi har. Så när det gäller till exempel bonus och tonus, tonus är ju sån här muskelspänning, då är det ju en ord, man säger en bonus. Men när det gäller manus och minus och genus, så blir det ett, va? Ett manus, ett genus, ett minus.
Ja.
Så att vi har både den och det, kan man säga, när det gäller de här orden. Och precis som du så har jag samma intuition när det gäller just anus, att man säger ett, att det är ett det-ord, ett neutrumord. Men när jag googlar då på det här, som jag har vågat göra,
Modigt ändå.
Så får jag, när det gäller ett anus, så får jag ungefär 3000 träffar på Google, och när det gäller en anus så blir det 207000 träffar. Likadant. Oj. Mitt anus 14000 träffar och min anus 142000.
Jaha, så då, okej. Okay.
Ja, så att där är det 10 gånger vanligare att folk säger min anus. Och jag tog det här min och mitt, därför jag tänkte i läkarsammanhang så kanske man har ett visst genus. Men jag tror inte en läkare ofta talar om min anus, så att säga, eller mitt anus, utan det är mer vanligt folk som gör det, tror jag då. Precis som du så känner jag, alla jag har frågat runt omkring mig, så att säga att det ska vara neutrum mitt. Men ändå så får man den här fördelningen i Google som tydligt pekar på att det är min och en. Så det är lite konstigt, va?
Men då stämmer det ju också med, för att jag var ju tvungen att kolla dem med SOL som jag gör ibland. Och där står ju också att den korrekta formen, alltså inte bara den som kanske används ute bland folket, är ju en då, en anus. Och att det är ett oböjligt substantiv. Varför då?
Ja, därför att det går ju inte att böja när det är anusen. Det blir ju konstigt, kan man säga då.
Det är därför ett är mycket bättre.
Ja, alltså vad som är korrekt och vad som är bruk, det är liksom, de överlappar ju ofta faktiskt. Så. Det jag tänkte på var ju att vi lånar ju rätt sällan in ord direkt från latin till svenska, utan ofta så finns det ett förmedlande språk emellan. Och här kan det ju vara så att det kan vara tyska till exempel. Så jag har tittat på ursprunget i latin för orden, för vissa ord då. Och sen har jag kollat vad det är i svenska och tyska och sen också franska, bara för jag tyckte det var lite kul. Och i latin så är ju anus masculinum. Det finns också ett annus, men det betyder gammaltant. Och det är ett annat ord så att säga som är feminint. Men anus i alla fall är masculinum. Ja. Och på tyska blir det masculinum, i franska är det masculinum. Och i svenska blir det då utrum. Mm. Och det är ju liksom vårt grammatiska genus som liksom motsvarar masculinum. När det gäller genus så är det genomgående neutrum. Det är genus, neutrum i latin, det är neutrum i tyska, det är neutrum i svenska. Bonus, maskulin i latin, utrum i svenska, maskulin i tyska, precis som anus.